Ja, då kör vi igång ett nytt avsnitt av Placera podden. Vi ska summera 2019 lite mer ur ett makroperspektiv men också lite tankar kring allokering. Framförallt då inför 2020 ta reda på hur man ska tänka kring olika tillgångar inklusive aktier. Och med mig för att prata om det här har jag med mig Johanna Högfeldt, investeringsstrateg på Swedbank. Välkommen.
Tack så mycket.
Hur är läget så här inför jul?
Ja, men det är bra, tack. Ja. Det är full fart.
Det är full fart, vad bra. Du, jag tänkte, vi har mycket att prata om idag, men jag tänkte, kan du fort lite snabbt beskriva bara din roll på Swedbank?
Jag arbetar som investeringsstrateg. Det betyder att man bevakar omvärlden, makroekonomi, finansiella marknader, och sen så ska man försöka komma fram till då hur den påverkar de olika tillgångsslagen. Okay. Helt enkelt. Mm.
Och vi ska som sagt prata om 2019, men framförallt 2020, men vi måste nästan börja med torsdagens stora nyhet ur ett svenskt perspektiv, nämligen att Riksbanken valde att höja räntan till 0%. Det var ju extremt förväntat. Jag tror inte det var någon som hade räknat på någonting annat som jag såg det. Dina tankar kring det Riksbanken bestämde sig om?
Som sagt, det var ju inte förväntat alls i och med att de har kommunicerat så tydligt under hösten att de vill höja räntan i december. Och på något sätt så tror jag att det är ju egentligen ett rätt beslut, men det kommer ju såklart lite sent. Mm. Och det är väl en allmän uppfattning kanske om det här. Svenska penningpolitiken kommer ju vara väldigt stimulerande ändå en lång tid framöver, för att räntan förväntas vara kring noll de nästkommande 2 åren. Argumentet som Riksbanken använder är ju nu mycket inflation, i och med att inflationsutvecklingen har ju gått deras
åt rätt
väg.
Håll, ja.
Åt rätt håll och egentligen enligt deras egen prognos. Sen så tror jag att man måste kanske, jag hade nog önskat mig lite mer att man ändå lyfter upp den här diskussionen kring negativa räntor som har, där det finns sidoeffekter. Till exempel Riksbanken vill ju inte se att man till exempel behöver betala negativa räntor till vanliga sparare liksom på konton och sådär. Så att det hade varit önskvärt, såklart.
Men om man, du sa det med tajmingen, kanske man kan ifrågasätta lite grann. För det är ju ändå så att känslan när du ser på olika indikatorer för tillverkningsindustrin och så vidare, kanske även om man tittar på prognoserna för arbetslösheten, så känns det som att den svenska ekonomin pekar inte uppåt just nu.
Nej, och det skiljer sig lite i Sverige jämfört med omvärlden. Svenska industrisektorn ser ju mycket, mycket mer nedtyngt ut, och arbetsmarknaden är ju svag, men inte lika svag som man trodde tidigare enligt de prognoserna, och det har ju varit felaktiga prognoser också. Så att där är det ju då det svåra också i den här kommunikationen, att konjunkturen ser svagare ut för Sverige, till och med svagare ut än i omvärlden. Men ändå så vill de ju höja räntan, men det blir ju mer en, vad ska man säga, en politiskt skäl bakom det än den konjunkturella, och det är kanske det man hade önskat att de hade haft lite mer i kommunikationen också. Okay.
Annars verkar det som att hushållen är fortsatt relativt optimistiska i Sverige, och det är väl kanske de som också påverkas av en räntehöjning, men svenskarna mår ju bra.
Ja, eller? Absolut. Och det ser man också, att alltså, optimismen hos hushållen just inför nästa år och också vad gäller deras egna privata ekonomi ser fortfarande hyfsat positivt ut. Sen har vi ju fortfarande tillverkningsindustrin som ser svag ut i Sverige.
Men du tror inte det kommer bli någon större dramatik av att räntan nu höjs med 25 punkter till noll? Det är ingenting som riskerar hämma utvecklingen i Sverige?
Nej, jag tror inte att det har ingen betydelse. Det kan snarare vara positivt. Det som är positivt är ju då, det är framförallt för banksektorn och också för pensionsbolagen helt enkelt.
Bra, jag tänkte att vi skulle försöka summera 2019 och ha det lite grann som ett avstamp sen när vi pratar om 2020. Om jag ska försöka sammanfatta från min sida 2019, så har det varit som vanligt, höll jag på att säga, ett händelserikt år. Vi har en geopolitisk röra, vill jag ändå påstå, med Brexit och handelskonflikter och Hongkong och så vidare. Vi har haft fallande vinstrevideringar nästan hela året. Inverterade yieldkurvor hade vi under en period, även om det har börjat vända upp lite grann. Konjunkturoron har till och från varit väldigt, väldigt stor, inte minst under början av hösten. Men ändå när vi summerar året så har vi haft en otroligt stark börs, inte minst under hösten. Och ni har ju själva varit väldigt positiva till aktier, inte minst när det var som mest turbulent här när vi träffades i, vad var det, september och sånt där. Men ändå, är du förvånad över styrkan i börsuppgången?
Ja, det kan jag nog säga. Mm. Inriktningen, alltså riktningen i utvecklingen var ju det som vi så att säga trodde på. Det som du sa, alltså, konjunkturoron har ju varit påtaglig under det här året då. Om man bara blickar tillbaka ett år tillbaka, då satt vi ju mitt i en riktig börsnedgång.
Just det.
Och de orosmomenten som man hade då var ju i princip samma nästan som nu. Bortsett från en sak egentligen, att då hade vi ju centralbankerna som indikerade åtstramningar och också som var inne i en höjningscykel, framför allt Fed då. Och det som har hänt egentligen nu, om vi tittar idag då, under det här halva året då, vad som har hänt är ju att centralbankerna har ju bytt bana helt och hållet, och framförallt Fed.
Mm.
Dels räntesänkningen, men också den här likviditeten som de tillför till marknaden, och även ECB också. Så att jag tror att det där skiftet hade större effekt än kanske vi hade också trott på, i och med att vi har haft en så pass stark utveckling. Vi har ju varit positiva till börsen, men det är klart, ibland kan ju uppgången i sig bli lite skrämmande också.
Men är det då framförallt centralbankernas agerande, vi har sett flera räntesänkningar från flera håll förutom då Sverige, och stimulanser, är det det som är den huvudförklaringen som du ser till att börsen har varit så stark? För vinstestimaten är ju trots allt ned.
Mm, mm. Nej, men sen till det också är ju naturligtvis att den politiska oron har ju minskat. Vi har ju haft väldigt påtaglig oro över den globala handeln, och även då Storbritanniens utträde från EU, som skulle vara helt enkelt avtalslös. De, vad ska man säga, värsta scenarierna kring de här politiska eventerna har ju minskat under hösten. Så det tror jag är också i kombination med centralbankernas agerande och den här enorma likviditeten har ju förbättrat förtroendet, framförallt i de här sentimentindikatorerna där vi ser de här små fiskkrokar nu.
Ja.
Och stabilisering helt enkelt.
Och så hade vi då den här inverterade yieldkurvan under början av hösten. Det fanns en betydande recessionsoro. Sen dess har det vänt. Det är lätt att säga att räntemarknaden hade fel. Vi vet att det brukar vara lite laggande det här. Det är 12 månader och sånt där. Men om man skulle försöka sätta finger på hur tänker räntemarknaden idag? Hur pass oroliga är, ur ett ränteperspektiv, är läget just nu?
Det som har hänt egentligen på räntemarknaden framförallt är ju då att de korta räntorna har ju fallit lite mer.
Mm.
Så då har ju du fått egentligen en mer flackare avkastningskurva i USA jämfört med den tydliga inverteringen som vi hade tidigare. Räntorna har ju kommit upp lite under hösten. Inte fullt ut lika mycket som de föll från början. Räntemarknaden har ju absolut historiskt sett haft en bra, vad ska man säga, förmåga att förutse recessioner. Det som har varit lite svårt den här gången är ju att det beror ju på lite grann vilken del av den här kurvan också är som orsakar inverteringen och överhuvudtaget hur kurvan utvecklas. Och idag så skulle jag säga att det som avkastningskurvan indikerar idag, att den är väldigt flack, den indikerar att vi kommer ha väldigt låg tillväxt och väldigt låg inflation framöver.
Okej. Okay.
Men inte nödvändigtvis då, som sagt, recession.
Men du var inne på att långräntorna har börjat röra sig uppåt. Jag tror den amerikanska tioåringen när vi spelar in det här börjar närma sig 2% igen. För exakt ett år sedan, eller lite mer än ett år sedan, då var den faktiskt uppe över 3,20. Det var ju då börsen fick hicka.
Just det.
Du tror inte på en sån ränteuppgång i USA utifrån det vi vet nu, att det kan liksom gå över 2% och närma sig 3% igen, eller hur? Du tror det kommer vara lite mer flackare än så?
Jag tror att det kommer vara lite flackare så. Inte samma räntorna. Jag tror inte att vi kommer få jätteräntefall framöver om inte det händer någonting exceptionellt som rör till marknadens, vad ska man säga, risksentiment. Mm. Men däremot så kanske sidläst och marginellt uppåt, men inte de nivåerna som vi såg ett år sedan.
Sen har vi då det här med geopolitiken. Det har ju nästan varit en sån absurd fokus på Trumps twittrande, hur han har kommunicerat handelskonflikten i Kina och så vidare. Det här kombinerat med en sån här långdragen Brexit-process, men du var inne på själv att det känns som vi kan kanske inte helt checka av de här. Men det känns ju ändå som vi är närmare ett avslut. Och det är uppenbarligen det marknaden tolkar in i siffrorna som jag ser. Att marknaden tolkar nästan som att det här kommer lösa sig. Hur mycket kommer det här prägla 2020 tror du?
Det kommer prägla 2020 ganska mycket.
Finns det en risk där?
Det finns alltid en risk där. Och det finns en risk att marknaden gått i förväg naturligtvis i att prisa in dels ett avtal då mellan USA och Kina som ska se ut som att det verkligen är ett bra avtal. Vi har ju fått förskjutning på de här tullarna, eller de tullarna som skulle införas i december kommer inte komma. Men det är ju ingen som vet idag hur det där avtalet kommer att se ut. Däremot så finns det ju indikation att de kommer att göra ett avtal. Okay. Så det är klart, det är ju bättre än att man inte får ett avtal alls. För den oron har ju funnits också på marknaden. Sen vad gäller Brexit-förhandlingarna så kommer Boris Johnson ha ju ungefär 11 månader på sig att komma fram till ett avtal, handelsavtal med EU. Och det är en väldigt kort period.
Verkligen.
Historiskt sett så har man ju inte lyckats skriva handelsavtal under så kort period. Nu kanske man får hoppas att det finns en del arbete som är gjort redan inom det. Det vet man inte heller, men det är klart att det kommer ju finnas väldigt mycket frågor. Vi kommer ju leva med den här politiska oron, och den här handelsdiskussionen kommer inte sluta bara med fas 1 avtal, utan den kommer ju fortgå med de andra viktiga delarna i problematiken, som de här immateriella rättigheter, kapitalflöden och allt annat som är egentligen i bakgrunden mycket viktigare.
Så skulle man kunna sammanfatta 2019 som ett år där Tina regerar, det vill säga det finns inget alternativ, minskad politisk oro kanske, och att de här två faktorerna tillsammans har övervägt det faktum att vinstestimaten har reviderats ner?
Det skulle man kunna säga. I och med att vi har haft en börsuppgång nu som bara egentligen baserat på multipel expansion under det senaste halvåret egentligen.
Okej, då kan vi använda det då som ett avstamp för 2020. Vad tror du kommer bli den enskilt viktigaste, eller det behöver inte vara en, men viktigaste att ha koll på under 2020 som du tror kommer prägla riskaptiten till exempel?
Jag tror att den viktiga biten kommer faktiskt vara konjunkturen. Mm. Det kommer vara frågan om vi kommer att se nu en stabilisering och också tillväxt. Den behöver inte vara hög tillväxten. Nej. Vi pratar ju fortfarande, som jag sa, väldigt låg tillväxt generellt. Men att vi ändå ser en stabilisering. Vi ser att de här konjunkturbarometrarna liksom sakta kommer uppåt. Och kopplat då så naturligtvis att den här politiska oron inte kommer att försämra konjunkturella läget, för att det var faktiskt det som vi såg under 2019 också, att både investeringarna föll och även då handeln minskade. Vi hade ju helt enkelt en realekonomisk effekt av den här konflikten som finns mellan USA och Kina.
Men det har ju pratats väldigt mycket under hösten här om att konjunkturen har stabiliserats, det vill säga den har inte sjunkit. Den har inte försämrats, i vissa fall så har den förbättrats lite grann. Men det handlar väldigt mycket om en stabilisering. Tror du det räcker med att ekonomin fortsätter att stabiliseras för att ge fortsatt stöd åt aktier? Eller måste vi de facto se en, som du var inne på, en tillväxt, en tydlig förbättring av konjunkturen?
Jag tror att det räcker med en stabilisering. Okay. Det är nog ingen som i dagsläget tror på en väldigt hög tillväxt. Det finns ju ingen katalysator direkt just nu. Möjligtvis, vi kan ju komma till det lite senare, möjligtvis finanspolitiken framöver. Men det vi har liksom en kombination med en ganska svag tillväxt, men fortfarande tillväxt och låga räntor. Och de två hänger ihop. Jag menar, högre tillväxt skulle innebära också högre räntor i sin tur. Och jag tror att i det scenariot som vi ser framför oss så ser vi ju fortsatt låg tillväxt, men vi ser fortsatt låga räntor också. För då kommer man in i Tina-argument, att man kommer in i relativ värdering och alla de där bitarna som också fortfarande stödjer aktiemarknaden relativt de andra tillgångarna.
Vad ligger vinstestimaten på ungefär nu för 2020? Vad kan det vara för tillväxt? Är det 5% något sånt där eller mer?
Ja, alltså jag tror att vinstestimaten som de ser ut idag är ganska optimistiska. Jag tror att vi kan nog inte räkna med, som i USA också, så kan det vara närmare 10%. Jag tror att vi kan inte räkna med exakt så höga vinstestimat nästa år.
Är det realistiskt att förvänta sig att vi kommer se fortsatta vinstnedrevideringar, åtminstone under början av året?
Eller? Ja, det kan vi se. Men vi kommer hamna på plus ändå.
När vi summerar året.
Precis, när vi summerar året. Och det räcker ju för aktiemarknaden. Om vi lever kvar i den här lågräntemiljön. Och en miljö där vi ändå inte se någon recession.
Så att Tina kommer prägla väldigt mycket även 2020.
Det måste prägla marknaden fortfarande, för att problemet är ju med de låga räntorna att någonstans måste investerarna ändå välja att placera.
Just det. Hur länge kan centralbankerna agera ånglok själva? Liksom? Alltså, för det är ju väldigt mycket en centralbanksstyrd börs vi har haft väldigt länge.
Absolut.
Och nu har vi, det har vi inte sett, inte minst under hösten.
Absolut. Och, när, och då kan man ju ställa frågan, när centralbankstimulansen försvinner, vad hittar vi för katalysator för aktiemarknaden då? För centralbankerna egentligen har ju själva indikerat nu också att de kan inte stimulera så jättemycket mer. Framförallt i form av räntesänkningar. Ja, men Europa och Sverige är ju väldigt tydligt. USA har ju mer kvar såklart vad gäller räntesänkningar. Och de här likviditetsstöden som både ECB och Fed gör. Det är de som påverkar väldigt mycket marknaden, vad jag tror i alla fall i slutändan. Men det, någonstans så tror jag att centralbankerna kommer att finnas kvar. Penningpolitiken kommer inte bli så jättemycket mer stimulerande. Men den kommer inte vara ett störningsmoment på marknaden på samma sätt som vi kanske trodde, eller som det såg ut att vara ett år sedan när Fed stramade åt och ECB till och med hade slutat QE-programmen och faktiskt signalerade en höjning också.
Just det.
Och den tror jag, den risken är något lägre nu i och med att vi har varit ändå under året i en situation där marknaden och även ekonomin har ju trabbats av egentligen centralbanksåtstramningar.
Ja, man hör ju från en del centralbanksledare, vi har hört det från Lagarde och så vidare också, att penningpolitiken har kommit till vägs ände. Och det som ska ersätta det, om inte konjunkturen tar fart på egen hand, det är ju finanspolitiska åtgärder. Hur ser förutsättningen ut för det, tycker du, för 2020? Att vi får finanspolitiska stimulanser?
Det är ju det kanske marknaden handlar lite grann på också. Det pratas väldigt mycket om finanspolitik. Och det är ju nu man ska införa finanspolitiska stimulanser. Ja, problemet med det är ju dels det att det är väldigt mycket svårare att processa fram.
Ja.
Det är frågan vad det är för typ av finanspolitiska åtgärder också. Och Europa till exempel, där man framförallt pratar mycket om finanspolitiska stimulanser, har ju ett stort problem med att de länderna som egentligen har resurser att införa de här vill ju inte göra det. Och de länderna som egentligen vill ha det har ju inte själva resurser, till exempel Italien och de andra.
Och sen upplever jag det som att det är mycket alltså den politiska polariseringen som vi har sett. Om man tar Sverige som exempel, som verkligen borde ha förutsättningar att göra, ta finanspolitiska åtgärder. Det känns som det är svårt att genomföra för att politikerna är så långt ifrån varandra i så många frågor.
Absolut. Nej, men det är en svår fråga. Och om man tittar på, om man ska titta på lite grann risker generellt då med finanspolitiken också, så är det ju, vi har ju sett under det här decenniet egentligen med de här enorma likviditetsstöden och även sänkta räntor, en ganska tydlig segregering i samhället. Och det i sin tur har gjort då att politiken blir ju lite annorlunda. Då finns det ju också en risk att regeringar inför kanske finanspolitiska stimulanser bara för att lösa kortsiktig tillväxt. Och kanske bara göra skattesänkningar eller öka utgifter för att göra liksom snabba lösningar. Istället för att göra de här viktiga strukturreformerna för att till exempel skapa en flexibel arbetsmarknad eller öka konkurrenskraft och sådär. Och det blir ju lite grann också risken att det kommer ju från den här polariseringen och påtryckningar från samhället. Det här är ju typ exempel, till exempel i USA när Trump valdes. Det var ju precis det som hände. Så att den risken finns ju också med de finanspolitiska stimulanserna, att man inte kanske använder dem helt rätt. Så att det är ju en väldigt svår fråga. Mm. Och jag tror en stor risk är ju kanske idag att man räknar med för mycket för finanspolitiska stimulanser. För det skulle vara i så fall en ny katalysator för tillväxten egentligen.
Sen ska man inte glömma att vi har ett presidentval 2020 också. Och om inte jag är helt fel ute så brukar det vara ganska bra för aktier.
Det brukar vara, och framförallt det som är viktigt för aktiemarknaden är ju det, hur ekonomin går oftast ändå. Den presidenten, om den regerande presidenten har skapat ett ekonomiskt läge som där konjunkturen fortfarande ser bra ut, så brukar ju de bli återvalda, helt enkelt.
Och allting tyder på att just nu i varje fall att Trump blir återvald. Vilket ja. Är väl det också börsen gärna ser.
Oavsett
vad man tycker om honom som människa och person, så känns det som att det är det börsen vill se.
Så är det, absolut. Ja. Och börsen gillar ju inte förändringar. Nej. Och det finns ju naturligtvis en rädsla över att det skulle komma in någon demokrat.
Just det.
Som i så fall är en annan typ av politik. Vem är vänsterinriktad Exakt. Politik? Så den oron finns ju.
Så att en, som jag tolkar, ganska positiv bild ändå över 2020 och aktiemarknaden som du ser det. Finns det någon sån här svart svan som du säger som kan dyka upp? Svarta svanen vet man ju inte per definition vad det är, så det är svårt att säga vilken det blir. Men vad skulle du säga är den största risken då, om vi tar den frågan istället? Är det konjunktur, att konjunkturen inte får fart? Är det det som du ser den största risken som kan liksom få det här att vika åt fel håll?
Den risken pratar man ganska mycket om. Det är den risken vi har levt med under hela det året.
Till,
den, liksom. Egentligen så känner vi till den där risken. Och jag tänker så här att någonstans så är det ju liksom den här pareringen fortfarande. Mm. Kommer vi hamna i en recession eller är det liksom en mjuk landning helt enkelt? Ja. Jag skulle nog nästan säga att den risken som man inte pratar så jättemycket om skulle kunna vara inflation.
Okej. Okay. På vilket sätt har du berättat?
Ja, men alltså, om vi får en stigande inflation såklart så skulle vi ju ha en helt annan typ av ränteläge. Nu är det ju väldigt frånvarande med inflationspåtryckningar så att säga. Ekonomin och framförallt efterfrågelett tryck av inflation. Men där återigen man tänker på finanspolitiken. För hela syftet då skulle vara någon typ av reflation helt enkelt. Att vi får en ökad tillväxt. Vi får en högre inflation. Och om de här finanspolitiska stimulanserna skulle vara lyckade. Och också att man ser synkroniserat i flera olika länder. För att stabilisera konjunkturutvecklingen så skulle vi naturligtvis få en högre inflation. Okay. Och då blir det ju frågan hur centralbankerna agerar då. Okay. Väljer de att låta, vad ska man säga, ekonomin ändå att kanske överskjuta inflationsmålet för att vara säkra på att konjunkturen kommer att fortgå? Eller skulle de i så fall höja räntorna bara för att bunkra upp helt enkelt ammunition inför nästa lågkonjunktur? Och det skulle påverka naturligtvis både räntemarknaden och i sin tur också tillväxten på ett annat sätt, tror jag.
Spännande, det kommer som vanligt bli ett spännande år, det blir det alltid. Jag tänkte att vi skulle avsluta den här diskussionen med att titta lite grann kring hur ni tänker kring allokering av olika tillgångar och även ta upp ett par teman som ni har tittat lite extra på. Och vi börjar med aktier då. Ni räknar, som jag förstår, med en fortsatt stark eller fortsatt positiv börs, kan man väl ändå säga. Att det är huvudscenariot när vi går in i 2020.
Precis, alltså huvudscenariot är ju fortfarande att vi får vi undviker en recession och att vi kommer se en svag tillväxt.
Ja.
En miljö med svag tillväxt, låg inflation och låga räntor är ju liksom det som är vårt huvudscenario. Och det är ju generellt positivt för alla risktillgångar.
Och det talar väl också för att ni inte räknar med att, som vi var inne på tidigare, att vinsterna viker kraftigt nedåt. För det är väl också en förutsättning i det här scenariot att de kan revideras ner, men det får inte bli någon negativ vinsttillväxt i det här.
Nej, precis. Vi räknar med att de kommer att successivt stabiliseras också och hamna på plus.
Och om vi tittar på räntor då, om jag förstod att så har ni lite undervikt här, varför det?
Vad gäller statsräntor så har vi ju undervikt där. Vi håller ganska neutral vid på duration generellt, det vill säga ränterisk.
Ja.
Som vi var inne på tidigare så tror vi inte att räntorna kommer falla. Att vi kommer få nya räntebottnar som vi såg tidigare. Om inte någonting extremt händer på marknaden. Det vill säga någonting som skakar om helt enkelt risksentimentet. Med det sagt så har vi ju också, förutom då aktier, en positiv view på krediter.
Just det.
Och där då också även high yield krediter.
Och det är framförallt high yield, det är inte investment grade. Utan
vi har ju överviktig high yield inom krediter.
Beror det på att ni tror att den allmänna risken kommer fortsätta att avta, eller är det det som styr efterfrågan in mot high yield? Tolkar jag det rätt då?
Ja, alltså egentligen samma faktorer som styr aktiemarknaden. Ja, och sen också till det att high yield har ju lite kortare duration än en investment grade generellt. Så att vad gäller ränterisk så har den ju lägre ränterisk.
Kanske dum fråga, men hur har avkastningen sett ut under hösten? Har man sett det också att high yield har rimligtvis gått bättre än investment grade då?
High yield har gått bra, absolut. Ja. Den har däremot laggat lite aktiemarknaden, så den har ju inte presterat lika bra som aktierisken egentligen. Det som är med krediter som ränteinstrument generellt, att allt beror på också, dels har du spread-effekten och sen så har du hur räntan i sig går. Om räntan går upp så drabbar det ju lite avkastningen.
Som jag summerar det här så har ni störst viktiga aktier, dryga 50%, är det som gäller fortfarande. Räntor 30% och så har vi krediter 15% när ni då har en övervikt på just high yield.
Just det, ja. Det stämmer.
Jag tänkte vi hinner med ett par teman också, och det blir ju väldigt mycket aktietema, och det ena är någonting som ni tar upp i er senaste rapport men som också diskuteras på börsen väldigt länge. Det är det här tillväxt relativt value. Värdeaktier mot tillväxtaktier. Vi har ju sett att många investerare har letat efter tillväxt, och därmed så har tillväxtaktier ökat i värde och gått bra, medan traditionella värdeaktier eller lågt värderade aktier, de har liksom varit fortsatt ganska lågt värderade. Mm. Hur ser ni på den relationen i det scenario som ni ser framför er i 2020 med en stabilisering av konjunkturen och det ränteläge och så vidare vi tänker oss? Är det liksom återkomsten för värdeaktier nu eller?
Nej, vi tror nog snarare att man kan hitta mer värde i de cykliska delarna. Okay. Ja. I och med att vi ser ändå fortfarande att i det här scenariot när vi tror att konjunkturen stabiliseras, vi tror inte på någon kraftig tillväxt, men vi tror att förtroendet kommer tillbaka, vilket då i så fall gynnar investeringar, och vi får en stabilisering helt enkelt också inom tillverkningsindustrin. Också beroende på att handelsavtalet kommer på plats, någorlunda avtal i alla fall. Så att där ser vi fortfarande möjligheter, större möjligheter inom de cykliska bitarna. Och det är egentligen också anledningen till varför vi har valt neutral regionsallokering i dagsläget. Så att vi har generellt inte sett idag, vi har ju haft övervikt i USA ganska länge. Mm. USA är lite mer defensiv jämfört med, alltså om man tittar på globalt index. Och där har vi också valt att se aktiemarknaden som egentligen som en helhet. De flesta marknaderna skulle i ett sånt scenario faktiskt gå hyfsat bra om vi ser en stabilisering i konjunkturen.
Det är intressant det med USA kontra Europa till exempel. USA är per definition högre värdering på den börsen. Men sammansättningen av indexerna ser väldigt olika ut. Europeiska värderingen misstänker jag har pressats väldigt mycket av
bankerna,
som är en väldigt stor del av europeiskt index och svenskt index för den delen. Hur ser flödena annars in i Europa nu? För Europa är ju ofta, när man läst investerarenkäter, så har det på något sätt varit det som man har ratat under ganska lång tid. Ser du någon vändning där, att intresset för europeiska aktier har ökat under hösten?
Absolut, man ser ju att kapitalflöden har sökt sig till den europeiska aktiemarknaden. Och det som har hänt också är ju dels då att väldigt viktig del där att Tyskland på marginalen då undviker en recession. Ja. Och den här stabiliseringen som vi nu pratar om generellt, det har ju varit väldigt tydligt just i Europa framförallt där. Mm. Både, vad ska man säga, de här sentimentindikatorerna har vänt uppåt, men även liksom faktiska industriproduktionen har ju börjat vända uppåt också. Så man, liksom det man förväntar sig då, att man kanske ser att botten är nått liksom i Europa och man ser en liten bottenvändning. Sen har vi ju även då banksektorn som eventuellt kan gynnas av att vi får en stabilisering i räntor också. Vi ser inte ytterligare räntefall. Plus att ECBs senaste köpprogram kommer ju vara, de har ju gjort en tired system helt enkelt där egentligen den negativa deporäntan som man har tidigare betalt som bank är ju nu begränsat helt enkelt. Så att bankerna drabbas inte lika hårt
Och
av det att placera pengar hos ECB.
Ett större intresse för bankaktier skulle då därmed kunna lyfta intresse för europeiska börser eftersom det är så stor vikt.
Exakt, så det gör ett genomslag, absolut. Så att liksom bankerna som har varit egentligen sorgebarnet i det europeiska bankindexet kan kanske se något lite mer, vad ska man säga, stabilisering. Det är fortfarande väldigt lång väg att gå, för att europeiska aktier har ju tenderat vara, alltså eller gå sämre helt enkelt än, ja, än USA. Det har varit ett väldigt svårt bett för många under många år. Men vi har ju därför också från tidigare varit underviktade i Europa, höjt Europa till neutralt.
Och nu är ni neutrala på regionnivå för alla regioner.
Ja, då har vi så att vi har ju sänkt våran övervikt då i USA till neutralt.
Okay.
Lyft upp Japan till neutralt, för Japan är ju ganska exportberoende, ja, land, och det är ju lite samma resonemang där, att om vi ser en någorlunda förbättrat konjunktur, global konjunktur, så kan det vara positivt. Och sen värderingen naturligtvis är ju lite bättre i Japan. USA är ju då värderingsmässigt det landet, ja, som kanske har störst problem då.
Okay.
Vad gäller svenska aktiemarknaden så har vi ju också haft tidigare en övervikt som vi neutraliserade i november. Mm. Där såg vi att vi fick en ganska bra utveckling under en längre period då, som också delvis var boostat upp av den svaga kronan.
Ja.
Och sen hade vi ett tydligt värderingskrav där värderingen var mycket lägre än egentligen vinsttillväxten.
Hur ska man tänka där kring kronan? För nu har ju faktiskt kronan stärkts här ett tag.
Ja.
Vi såg ju att verkstadsbolagen fick ju hjälp med svagare kronor, inte minst i Q3.
Mm.
Såg vi flera rapporter. Nu har den stärkts. Mm. Hur tror du det kommer spela in? Om det fortsätter, du säger?
Ja, naturligtvis om det fortsätter. Mm. Då får vi ju en omvänd situation helt enkelt. Mm. Då naturligtvis att de verkstadsbolagen som tidigare har fått mycket skjuts av svagare krona drabbas naturligtvis. Och det kommer vi ju se säkert, för att de, när de nu har kronvärden eller kronan läggs in i deras egna prognoser. Och sen så kanske detaljhandelsbolagen, de som har väldigt mycket...
Ja.
Kostnader då
kommer
ju gynna. Så att det blir det, och effekten kommer ju naturligtvis av den här nollräntan som man har förväntat sig, att nu kommer Sverige gå från minus till nollränta, och den här minusräntan har ju varit en anledning till varför kronan har varit så svag.
Men kan, även om en starkare krona skulle missgynna de exportbolagen, kan det inte också vara ganska bra för att locka in utländska investerare till Sverige? Att man får en annan bild av Sverige?
Absolut. Jag tror generellt så... alltså stabilisering i kronan också är just ju det. Positivt. Det gäller ju egentligen alla bitar. Svenska räntor och svenska valutan. Det tror jag också är positivt.
Vad spännande. Det här blir ju, som jag sa, ett väldigt intressant år. 2020, det blir alltid intressant år, det är det som är så kul att jobba med det här, men det känns ändå som ni är ganska positiva ändå, försiktigt positiva känns
ja,
det som,
vi är försiktigt positiva, men det man ska komma ihåg om man tittar på värderingen på alla tillgångsslag nu, så är det ju väldigt stretchade värderingar i allt, alltså aktier, räntor, krediter, och den värderingen i sig kanske talar oss för att vi kan inte förvänta oss så stora, eller vi kan inte ha så hög avkastningskrav framöver egentligen. Jag tror att som en investerare så måste man ju någonstans börja räkna med mycket lägre avkastningskrav framöver.
Ja, det låter ju rimligt.
Den ska man ha med sig, och det försvårar ju naturligtvis investeringsbeslutet generellt.
Ja, jag hoppas ni får rätt. Ni hade ju väldigt rätt där i början av hösten, som sagt, när många var väldigt oroliga. Jag hoppas ni fortsätter ha rätt. Så att det är roligare.
Det är roligare om vi undviker det värsta scenariot. Absolut.
Johanna Högfeldt, tusen tack för att du kom. Jättespännande att höra dina åsikter. Vi kommer få anledning att uppdatera det här under våren. Gott nytt år.
Ja, men tack detsamma.
Ja. Och tack för att du kom, och tack för att ni har lyssnat. Ha en härlig nyår.